Det är kväll den 6 september 2023. I en vit villa i ett lugnt bostadsområde i Uppsala står en 58-årig kvinna i sitt vardagsrum. Hon står vid fönstret framme vid tvn på platsen där hon brukar ta en nypa frisk luft på kvällarna. Fönstret står på glänt. Den öppna glipan är bara några centimeter. Men den är tillräckligt stor för att gärningsmannen som står utanför huset ska kunna få in pistolpipan och avlossa ett skott mot henne. Skottet träffar i bröstet och kvinnan faller till golvet. Flera timmar senare hittas hon död. Mordet innebär att ännu en barriär har brutits i gängvåldet. En 58-årig kvinna har skjutits ihjäl i en konflikt som hon inte har någon som helst inblandning i. Den mördade kvinnan är mamma till den tidigare Foxtrott-toppen Ismail Abdo. Hon blev inte mördad på grund av någonting som hon hade gjort. Istället blev hon mördad på grund av att hennes son hade brutit sig loss från Rawa Majid och det kriminella Foxtrott-nätverket. Mordet på Ismail Abdos mamma blir startskottet på den mest intensiva våg av gängvåld som Sverige någonsin har skådat.
Den senaste tiden så har det begått mord och sprängdåd i en omfattning som saknar motstycke.
Två kvinnor är döda efter skjutningen i en villa i Tullinge i Botkyrka kommun under natten till fredagen.
Hörde jag Mania Benzema eller?
En kvinna i 25-årsåldern har dött efter en kraftig explosion.
Det här är ju ett våld som vi aldrig har sett i Sverige någon gång förut.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Står mycket folk i kö där framme. Det är den 26 februari. Klockan är snart 9 på morgonen. Jag befinner mig i Sollentuna centrum utanför entrén till säkerhetssalen i Attunda tingsrätt. Här så inleds en av årets mest uppmärksammade rättegångar idag. Det är rättegången efter mordet på Ismail Abdos mamma. Fem personer står åtalade, två av dem för mord. Just nu så är det kö att ta sig in till säkerhetskontrollen. Ser en hel del journalister som köar. Det är också en del anhöriga till mordoffret här som vill närvara vid rättegången. Jag går mot säkerhetskontrollen. Säkerheten är rigorös. Alla åhörare som vill vara med på rättegången får ta av sig skorna, gå igenom metalldetektor och grundligt låta sig visiteras av polis. Så småningom slås portarna till rättegångssalen upp och vi åhörare välkomnas in på läktaren. På andra sidan säkerhetsglaset så sitter de som allt handlar om. Längst fram till höger i salen så sitter Ismail Abdos systrar, alla klädda i svart. Bredvid dem så sitter deras pappa. Pappan som för några månader sedan var den som hittade sin fru död i hemmet. Bara några meter från familjen sitter de misstänkta mördarna, iförda häktets gröna kläder. En av dem stirrar ner i bänken framför sig. Hans hår är vildvuxet och har till synes fått växa fritt under tiden i häktet. Frisyren ramar in ett ansikte som lika gärna hade kunnat vara några år yngre än de 20 som han nyligen fyllde. Nu sitter han i en rättegång där han riskeras dömas till livstidsfängelse för mordet på en oskyldig 58-årig kvinna. I örat har han en snäcka där en tolk översätter allting som sägs i salen till somaliska. Bredvid 20-åringen sitter hans misstänkta kumpan. Det är en 15-årig pojke som även han har låtit håret växa. I början har han det utsläppt, men han sätter snart upp det i en knut. Advokaten säger att man har sökt pojkens vårdnadshavare men inte fått någon återkoppling. Pojken har bytt namn under häktestiden. När åklagaren frågar honom vilket av namnen han föredrar i rättegången så lutar han sig fram mot mikrofonen och säger att det inte spelar någon roll. Det är de enda orden som någon av de åtalade säger under den här rättegångsdagen. Huvudförhandlingens första dag är vigd åt åklagare Erik Grönvall.
Då i åtalspunkt 1.1 så görs gällande ansvar för mord genom att med en pistol avfyra ett skott som träffade i bröstet.
Åklagaren inleder sin sakframställan med att beskriva i vilket sammanhang det här mordet har skett. Att det handlar om Foxtrot-nätverket, Ismail Abdo och Rawa Majid. De är två stycken barndomsvänner som tillsammans har funnits i toppskiktet av det kriminella Foxtrot-nätverket, men som sedan blivit bittra fiender.
Av olika anledningar började det under våren 2023 uppstå slitningar mellan Rawa Majid och Ismail Abdo. Den senare har ingått i Majids närmaste krets och därmed haft full insyn och delaktighet i nätverkets brottsliga verksamhet. Det florerar en mängd olika uppgifter om vad orsaken till slitningarna är, men sannolikt beror det på såväl personliga motsättningar som osämjor kring brottsupplägg.
På en och en halv månad efter mordet så sker 50 grova våldsdåd och förberedelser till våldsdåd som polisen kopplar till den här konflikten. Eftersom alla huvudpersoner befinner sig utomlands så riktar sig de två sidorna istället mot motståndarsidans familjer i Sverige.
Utöver omfattande materiella skador kan i skrivande stund 13 dödsfall kopplas till konflikten.
Åklagaren förstår att det kan framstå som konstigt för den som är oinvigd att han börjar rättegången med en lång beskrivning av Foxtrot-nätverket.
Mordet vi avhandlar här är då mord på 58-årig kvinna. Man kanske frågar sig varför pratar jag om en gängkonflikt när den som är mördad är en 58-årig kvinna? Hon är inte, för att vara helt tydlig, någon ledargestalt inom något Foxtrot-nätverk eller något sånt där. Men målsägande då har en son, Ismail Abdo. Ismail Abdo, och det framgår av de här PM:erna, han är utpekad som en ledande aktör inom Foxtrot. Och efter att det har skett en splittring då inom nätverket Foxtrot så blir hans anhöriga måltavla för mordaktioner. Och det är därför det här brottet sker. Det är därför det här mordet sker. Jag kommer inte närmare gå in på Ismail Abdos brottslighet utöver de här PM:en, men min uppfattning är att han är en ledargestalt inom Foxtrot-nätverket. Han är eller har varit grovt organiserad kriminell. Och anledningen till att det här mordet sker är på grund av att han är sin mammas son.
Det saknas inte tidigare exempel på där föräldrar och äldre släktingar har varit delaktiga i gängkriminalitet. I det här fallet så har polisen noga undersökt Ismail Abdos mammas situation. Man har tittat på hennes levande och ekonomi, och det finns ingenting i utredningen som tyder på att hon har haft någon koppling eller ens någon kännedom om sonens kriminalitet.
Det är viktigt för mig att det framgår att hon har varit helt oskyldig i detta.
Så vad är det då egentligen som den här rättegången handlar om? Vi backar bandet till september 2023. I utredningen kan man se hur ett mordkommando mobiliseras. En man bokar ett lägenhetshotell i Uppsala. En ung kvinna sätter sig på ett tåg och fraktar vapen från Göteborg till Stockholm. Samtidigt som det här sker så får de två utförarna sina direktiv. Övervakningskameror visar hur 20-åringen anländer till stationen i Uppsala den 4 september.
Att märka ingen som helst vad det verkar väska eller annat med sig. Han har bara kläderna han står och går i. Han har heller inte sällskap av någon, utan han reser själv. Han heter själv och utan packning. I samband med att då kommer till Uppsala och checkar in till boendet så sker också vapentransporten. Vapen har transporterats upp från Göteborg till Stockholm. Och här kan man se väldigt tydligt hur alla de här olika momenten samordnas på vägen till det som sen blir utförandet av det här mordet.
Redan samma dag som 20-åringen anländer till Uppsala så får polisen ett anonymt tips. Det är en person som hör av sig och larmar om att 20-åringen har tagit på sig ett morduppdrag.
Det är ett anonymt tips. Det antecknas att det är NN som ringer in här. Det rings in den 4 september 22.20, ungefär 22.23. Det som sägs i det här tipset då är att anmälarens kompis har problem med ekonomi. Har sagt till anmälaren att han ska skjuta personer och ta emot pengar. För några dagar sedan sa kompisen att han skulle komma till Uppsala. Idag har anmälaren fått ett Snapchat från kompisen med ett Uppsala-filter på. Kompisen frågade om anmälaren ville träffa honom, men anmälaren blev rädd.
Polisen får i uppdrag att försöka hitta honom, men man lyckas inte. Inne på lägenhetshotellet bekantar sig 20-åringen med de pistoler som han har fått levererade. Han spelar in ett filmklipp på sig själv där han gungar med i musiken och håller upp en pistol med ljuddämpare. Han stryker vapnet mot sitt ansikte för att till slut slicka på pistolmynningen.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Dagarna innan mordet har både 20-åringen och 15-åringen intensiv chattkontakt med personer i Foxtrots toppskikt. Anstiftarna gömmer sig bakom alias som Jürgen Klopp, Mohammed bin Salman och symbolen. Flera av dem har rävsymboler där det står Team Fox som profilbilder. I rättegången så gör åklagaren ett nummer av att den här personen som använde sig av alias Jürgen Klopp, en person som vi inte vet vem det är. Men dagen innan mordet så erbjuder han 15-åringen att hoppa av.
Och sen sägs då så här, Jürgen Klopp. Men jag frågar dig en sista gång. Och det är inte skämmigt om du säger nej. Är du säker på att du vill göra det här? Fixa kläder, ta gamla träningskläder, gammal jacka, handskar, bandana har du. Bror, bästa, bestäm dig, en av dem. Så här vill jag särskilt peka på att Jürgen Klopp frågar. Och säger att det är inte skämmigt att säga nej. Vill du det här? Vill du göra detta?
Men pojken svarar att han är säker. Han vill göra det här. Dagen för mordet får han ännu en chans att hoppa av.
Då säger Jürgen igen här. Som jag sa igår, ingen tvingar dig eller vill att du ska göra något du inte vill. Slösa inte vår tid bara. Så var säker på din sak. Svarar, ja bror, skulle jag ha kört om jag inte var 100. Okej, perfekt, svarar Jürgen. Så här ännu en chans att avträda uppdraget, att inte utföra detta. Men han säger att han är säker, han skulle inte kört om han inte var 100.
Pojken är 100. På dagen den 6 september så påbörjar han sin färd. Han säger till sin mamma att han bara ska iväg och träffa sin kusin. Istället sätter han sig på ett tåg och åker nästan 50 mil från Västsverige till Uppsala. Där sammanstrålar han med 20-åringen på lägenhetshotellet. Chattloggarna visar hur de här anonyma foxtrottmännen styr mordkommandot i detalj. Däremot så har åklagaren pekat ut två personer i nätverkets toppskikt med namn. Den ena är Harris Österdal, även kallad Iceman. 2 månader efter allt det här sker så kommer han att mördas i Sarajevo som en del av samma konflikt. I den här mordutredningen så hör man hans röst i ett ljudmeddelande. Det uppstår ett problem när en krosscykel som mordkommandot ska använda vid brottet slutar fungera. Och Harris Österdahl försöker guida hur man ska lösa situationen.
Bror, ta en bild uppifrån den. Alltså de här järngrejerna, de har 2 silverjärngrejerna, de pekar ner mot golvet och den här andra plastgrejen, den pekar upp mot ditt ansikte, fotaren så.
Den andra personen som har kontakt med de misstänkta mördarna i nära anslutning till mordet är Mustafa Al-Jibouri, även känd som Benzema. Även han är död idag, mördad i Irak precis efter nyår. Fram till sin död så var han en av de utpekade huvudpersonerna i Foxtrot-konflikten.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Strax efter klockan 8 på kvällen den 6 september så ska mordkommandot skrida till verket. I chattar beordrar de anonyma anstiftarna som kallar sig för Symbolen och Mohammed bin Salman att det är dags.
Symbolen frågar 2003. De ska köra eller? Frågetecken. Mohammed bin Salman säger ja. Nu säger han. 2004. Okej, säger Symbolen. Mohammed bin Salman instruerar ytterligare. Ta så många som möjligt. Ju fler som dör, desto mer para.
Efter meddelandet om att ta så många som möjligt lämnar 20-åringen och 15-åringen lägenhetshotellet. De sätter sig på elkrossen som de har lyckats laga och de ger sig iväg. 15-åringen kör och 20-åringen sitter bak till. På färden genom Uppsala så fångas de av flera övervakningskameror.
Man ser de 2 först i korsningen Dragarbrunnsgatan Vaxhallagatan. Man kan sedan följa ekipaget ungefär fram till korsningen Dragarbrunnsgatan Klostergatan där sikten tar slut. Då är klockan 20:15:45. Här har vi dem. Där är elkrossen. Där ser man fortfarande med den här lite puderblå tröjan på sig. Beige byxor. Har en mörk jacka som han haft tidigare också. Och så verkar det vara mörka byxor. Det ser inte ut att vara de jeans han hade på sig tidigare.
Sista gången elkrossen syns på övervakningsfilm är när den kör förbi en Circle K-mack. Då är klockan 20:22 på kvällen och de befinner sig i närheten av det som ska bli mordplatsen. 20-åringen har med sig sin mobiltelefon på färden. På appen Signal så kallar han sig för H. Och precis innan mordet äger rum så ringer han ett samtal.
Mobiltelefon har vid ett antal tillfällen kontakt med ett konto som vi varit inne på tidigare. Benzema 9. Jag har tidigare redogjort för vem jag anser att Benzema 9 är.
Den som åklagaren åtsyftar här är Mustafa Al-Jibouri. Det finns ingen teknisk bevisning som knyter Al-Jibouri till signalkontot Benzema 9. Däremot så är Benzema 9 ett känt alias och starkt sammankopplat med Mustafa Al-Jibouri i den kriminella miljön.
Och sen ringer då H. Ringer Benzema 9 vid 2028. Man passerar macken vid ungefär 2020. Så 2028 är en rimlig tidpunkt att man antingen är direkt framme vid brottsplatsen eller i närheten av brottsplatsen. exakt vad som sägs i det här samtalet. Det är såklart okänt. Men man ringer, man är i närheten av brottsplatsen och man ringer till den här Benzema 9 helt enkelt. Det är ett utgående röstsamtal.
Hemma hos familjen Abdo är det en lugn kväll. Maken har gett sin fru lite massage tidigt på kvällen och sen gått och lagt sig. Han jobbar i fruktbranschen och senare den här natten så ska han köra en lastbilstransport med lingon. Han lägger sig först i sängen men kan inte somna. Då flyttar han sig till soffan där han slumrar till. Hans fru är vaken lite längre. Hon pratar i telefon med en släkting. Det är ett helt vanligt samtal och släktingen reagerar inte alls på att det skulle vara något speciellt. De säger hej då till varandra efter en stund. Samtalet avslutas ungefär samtidigt som 20-åringen ringer sitt samtal till Benzema. Kort därefter så skjuts Ismail Abdos mamma till döds i sitt eget vardagsrum. Skottet avfyras genom ett fönster som står på glänt. Den öppna glipan är bara 6 cm stor.
Den sammantagna bedömningen är att någon på nära håll genom glipan i fönstret med pistolen då, visst beslagsnummer, skjutit då med ett skott i bröstet då hon stått framför fönstret och att hon till följd av skadan fallit ihop på golvet och sedan avlidit.
Det ska dröja nästan 5 timmar innan Ismail Abdos pappa vaknar och hittar sin fru död på vardagsrumsgolvet. Men informationen om vad som har hänt sprids desto snabbare på annat håll. Redan en kort stund efter mordet så ringer 20-åringen återigen ett samtal till Benzema. Det är här som åklagaren menar att han berättar för anstiftarna att uppdraget är utfört. För efter det här samtalet så börjar de anonyma foxtrottmännen chatta om vad det är som har hänt.
Mohammed bin Salman säger, de körde precis. Man tog en kvinna, la den i hjärtat. Voilà. Så här 20:52:49 har Mohammed bin Salman ganska specifik information om vad som har hänt, i min mening, alldeles nyss. Då får man ha med sig att när det här skrivs i chatten, då vet ingen annan än mördarna om att det här har hänt. Det har inte polisen har inte på något sätt larmats. Media har överhuvudtaget ingen aning om detta. Inte ens anhöriga i huset har ännu påträffat målsägandes kropp. Ingen annan har de här omständigheterna kända, att man tog en kvinna och la den i hjärtat, förutom mördarna. Och jag menar att sättet den informationen har förmedlats, det är via det här samtalet mellan H till Benzema 9.
Och H som åklagaren nämner här, det är chattaliaset som han menar att 20-åringen använder på signal.
Hur har då Mohammed bin Salman fått den informationen? Ja, om Mohammed bin Salman är oidentifierad. Det skulle kunna vara att personen bakom både kontot Benzema 9 och kontot Mohammed bin Salman är samma person. Det är förmodligen den enklaste förklaringen. Det skulle också kunna vara så att Mohammed bin Salman och Benzema 9 har helt enkelt en annan kontaktväg, en separat chatt där de har liksom rapporterat detta sinsemellan. Men den här informationen förmedlades via detta samtal. Och sen dyker det upp i chatten många timmar innan någon annan har den här informationen.
I chattarna så framgår att foxtrottmännen är fullt inbegripna med att det är mamman man har mördat.
Så här skriver man att man japp mamman. Vi får också motivet till händelsen. Man refererar till brottsoffret som mamman. När Ismail Abdos mamma, det är därför man dödat henne.
Ju längre tiden går utan att det sprids några nyheter om den här skjutningen, desto större växer sig en oro hos foxtrottmännen om huruvida man faktiskt har lyckats mörda Ismail Abdos mamma eller inte.
21:33 så skriver Mohammed bin Salman: man japp mamman bror inne i huset, så det kan vara så att ingen hört. Och det är precis också vad som har skett. Det är ingen som har hört, det är ingen som har märkt det. Man vet inte ännu att är död. Och det börjar de undra över då en timme efter händelsen. Det är visserligen min tolkning och spekulation, men jag tror att man letar helt enkelt efter tecken, tidningsrubriker på skjutningen. Om man hittar ingenting, då undrar man vad är det som har hänt.
Efter att Ismail Abdos mamma har blivit mördad så tar sig 20-åringen och 15-åringen från platsen. Den här elkrossen som de har anlänt på går sönder igen och de dumpar den i ett buskage. Till slut så tar de sig tillbaka till lägenhetshotellet i en taxi. Väl tillbaka i hotellrummet så sätter de sig i soffan och tar en selfie. 20-åringen ler mot kameran medan 15-åringen har en bister min och pekar finger. Kort efter midnatt så skriver anstiftarna och mordkommandot godnatt till varandra. 20-åringen skriver att han är så glad. Därifrån dröjer det inte lång tid innan Ismail Abdos mamma hittas död. Hennes make som hittar henne slår larm till SOS. Inledningsvis så går det ut som larm om hjärtstillestånd. Och det är först när polisen kommer till platsen som man upptäcker att hon har ett skotthål i bröstet. Man upptäcker att hon har blivit mördad.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
När polisen inleder mordutredningen så är det någon som minns det där tipset som kom in några dagar tidigare. Det anonyma tipset om 20-åringen som påstods ha tagit på sig att skjuta någon i Uppsala i utbyte mot pengar. Det här blir högaktuellt i utredningen och på morgonen dagen efter mordet så får en grupp poliser i uppgift att försöka hitta honom. De beger sig till det här lägenhetshotellet i närheten av centralstationen i Uppsala. I en promemoria så skriver den som leder polisens jakt på 20-åringen att det är mycket vanligt att folk som försöker ligga lågt i kriminella sammanhang hyr in sig på hotellet. När patrullen anländer till lägenhetshotellet så berättar man för personalen vem man letar efter. Och man får svar mer eller mindre direkt att personen som de letar efter har hyrt in sig på hotellet. Man får träff direkt i jakten på 20-åringen. Polisen får veta vilket hotellrum det är och man väljer att gå in. Där finner man både 20-åringen och 15-åringen. De är precis på väg att checka ut när polisen slår till. Förutom tomma läskflaskor och cigarettpaket och en halväten pizza så hittar man även två pistoler i rummet. De grips på plats. Det sker den 7 september och sedan dess så har de här två suttit häktade. Och idag sitter de i rättegång åtalade för mordet på Ismail Abdos mamma. 20-åringen erkänner grovt vapenbrott i rättegången. Det är svårt för honom att göra något annat eftersom han har spelat in sig själv när han har dansat med den här pistolen. Men i övrigt så nekar både 20-åringen och 15-åringen till brott. Rättegången är i sin linda och de har ännu inte förhörts, men de har båda gett berättelser i förhör under polisutredningen. Och så här sammanfattar åklagaren deras versioner.
Jag har uppfattat som att de skyller på varandra under förundersökningen. Jag kommer väldigt sparsamt gå in på liksom förhörsuppgifter under min sakframställan. Jag kommer hålla det väldigt kort. Men det är så jag uppfattat det, att de båda medger i någon mån att de har varit ut till eller i närheten av platsen, men att det är den andra personen som har liksom skjutit.
Åklagaren påstår att det var 20-åringen som avfyrade skottet som mördade Ismail Abdos mamma. Men även 15-åringen åtalas för mord. När det här avsnittet spelas in så har bara den första rättegångsdagen avhandlats. Rättegången kommer nu att fortsätta med ett stort antal förhör. Den kommer att avslutas först någon gång i mitten eller till och med i slutet av mars. Vi kommer att fortsätta följa det här fallet. Kanske blir det så att vi gör fler avsnitt framöver. Det är utan tvivel så att detta är ett fall som är värt att bevaka. Mordet på Ismail Abdos mamma bröt nya barriärer för det svenska gängvåldet. Det satte igång en våldsvåg av ett slag som vi aldrig tidigare har sett. Och i det här till synes meningslösa våldet så har flera helt oskyldiga personer mördats. På grund av en högst verklig hotbild så har åtminstone hundratals personer tvingats lämna sina hem. Enbart för att de råkar vara släkt med någon som är gängkriminell. Helt utan att ha någon konkret prognos för när man vågar flytta hem igen. När är den här hotbilden över? Det finns ingen som egentligen kan ge ett konkret svar på den frågan. Klart är i alla fall att väldigt många personer har drabbats av det här mordet på ett eller annat sätt. Och med de orden så sätter vi punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Man kan, om man vill följa lite bakom kulisserna material, så kan man följa mig på Instagram. Malmgren.k heter jag där. Precis som alltid så kan man, om man har frågor, synpunkter eller nyhetstips, höra av sig till mig även på kim.malmgren@expressen.se. Och klippen vi hörde i början var från Sveriges Radio och Sveriges Television. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.